Hej och välkommen till Kulturpodden som idag ska handla om syskonskap. Hur skildras syskonskap och vad är det egentligen man skildrar när man fokuserar på just syskon? I studion i Helsingfors finns jag, Silja Sahlgren Fordstad, och med mig har jag Marit Lindqvist. Hej!
Hej!
Och i studion i Vasa sitter vår kollega Jessica Morney. Välkommen!
Tack!
Vi ska alltså prata om det här med syskonskap och hur det skildras i kulturen. Men vi kanske allra först borde kommentera det att det ironiska är att alla vi tre som nu ska diskutera det här är ensam barn. Och då måste jag ju fråga er om ni under era liv i något skede har önskat att ni hade haft syskon.
Jag har aldrig önskat, inte ännu. Man vet ju inte när föräldrarna blir gamla. Då tror jag att det blir en sån situation som vi kanske alla tre fasar för. Men nej, jag har alltid tyckt om att vara, ofta få vara i fred, att få vara ensam. Och sen hade jag två kusiner som var nära mig i ålder, som var lite så här reservsyskon, så att jag fick uppleva det där, hur det var med lite rivalitet och lite kamp och sen också den där gemenskapen.
Hur är det med dig, Marit?
Jag måste säga att lite som Jessica, att jag har alltid trivts med att vara ensam. Jag har tyckt att det har inte varit ett problem för mig. Men kanske sen när jag fick egna barn, så då började jag sakna den där utvidgade familjen, så att säga. Och så framför mig alla de här stora familjesammankomsterna på jular och på midsommar och på påskar, när alla syskon samlas med sina barn och det är ett stort ståhej och bahej. Och kanske också som du, Jessica, var inne på det här, nu när ens föräldrar börjar bli lite äldre och så där, så då skulle man också sakna de där syskonen att dela den vardagen med, och både i sorg och glädje och också kanske konkret hjälp, så att säga.
Jag låter sådär som ett eko av er, för det är precis samma sak, alltså den där ensamheten som många tror att man fasar för, den tycker jag har varit jätteskön under uppväxten, att man hade den där frizonen på något sätt omkring sig själv. Men sen, jag flyttade ganska mycket som barn och jag märker att nu när jag blir äldre, just det där att ha syskon som skulle ha varit med på hela den där resan och kunna på något sätt relatera till alla de här knutpunkterna i ens liv. Fast jag har vänner som har hängt med ganska länge, men ändå inte någon som har varit med hela resan. Och det börjar liksom märkas i den här åldern att i något skede kanske det kommer att bli så där som att nej, här fattas delar ur mitt eget pussel på något vis som inte jag kan plocka på plats. Men nu är det som det är. Och nu får vi diskutera syskonskap istället, och det är ju inte helt fel det heller. Och om nu någon där ute funderar att jaha, men hur kommer det sig nu då att ni valde det här tema, så är det ju då en slump att det råkar vara så att vi alla är ensambarn. För det som egentligen var startpunkten för den här podden var det att det är aktuellt med en uppsättning av Bröderna Lejonhjärta i Vasa. Och där är ju syskonskap en väldigt viktig del. Och du, Jessica, har ju tagit del av den här uppsättningen. Hur var den?
Ja, det här är ju en historia som vi alla känner. Alla har vi stött på Bröderna Lejonhjärta i något format, om inte annat så under uppväxten. Men här i Vasa nu då på Finska Stadsteatern, så tycker jag att man har satsat ganska mycket krut på att på det här berättande. Eftersom det är en familjepjäs så tror jag ju att man gärna vill öppna upp den här teaterns magi för publiken, och det har man ju faktiskt lyckats med. Vi har ju levande eld på scenen, sådana lägereldar, och vi har Katlas jättestora huvud som sticker in på scenen, och också det sprutar riktig eld. Så att det är en fascinerande uppsättning på många vis. Sen är det ju kanske svårt att komma in på djupet riktigt i den här relationen mellan Jonathan och Skorpan, att den är som vi känner den, att den bygger ju på kärlek mellan bröderna, och via den här kärleken så förmår ju båda två utvecklas, och man ska ju, det finns vissa saker man måste göra, annars är man bara en liten skit, och det vet vi ju, och det är det som är kanske genomgående för det här, att båda två växer och blir modigare. Och sen också när Jonathan på slutet, efter att han har blivit skadad av Katlas eld, inte vågar ta det här följande hopp till följande dimension, så då är det ju Skorpan, lillebror, som växer ännu en gång och hjälper Jonathan vidare. Så att det är ju det här att vad kärleken förmår, och den här styrkan som man har i ett syskonskap, den här samhörigheten, att man hör ihop och den andra är väldigt viktig för en själv. Så det är väl den berättelsen som vi får också den här gången när det gäller bröderna Lejonhjärta.
Det är ganska fint just det här med stödet och att vara varandras styrka och på något sätt fylla i där den andra inte räcker till. Och det är ju någonting som ofta återkommer. Det här är ju liksom historien om två bröder, men jag vet att du Marit, det verk som du har valt att ta med dig idag, så där är det igen två systrar som har det här starka bandet.
Ja, jag läste ganska nyligen en kort roman som heter Stargate som är skriven av den norska författaren Ingvild H. Rishöj. Och det här är alltså en berättelse som kom ut både på norska och på svenska i slutet av november i fjol. Översättningen till svenska gjord av Marie Lundqvist. Och att den kom ut just då var ju ingen slump, utan den handlar om veckorna upp till julafton. Det är ett slags julsaga eller en julberättelse egentligen. Och här har vi då två systrar. Vi har Melissa som är 16 år gammal och sen har vi Ronja som är lilla syster. Hon går i de lägsta klasserna i grundskolan. Och de bor tillsammans med sin pappa. Det finns ingen mamma i bilden, utan vi har en pappa som är något av en dagdrivare och drömmare kan vi säga. Det visar sig ganska snart att han saknar jobb. Och att han är alkoholiserad, eller han är en periodsupare, ska vi säga. Men han älskar sina döttrar överallt på jorden. Och han kallar dem för Kärnan och Månen, och Makaronen och Mellisen, och Ronja Rövardotter och Melissa Moonlight. Så vi har kopplingen till Astrid Lindgren här redan i namnen. Och eftersom den handlar om veckorna upp till jul här, så har vi också... ska vi säga, det är ju en tid av förväntningar och oinfriade löften. Och en dag så får en av de här döttrarna syn på en lapp på en lyktstolpe där man söker julgransförsäljare. Och så står det då att julgransförsäljare sökes. Du är plikttrogen, ansvarsfull, van att ta i. Och av någon konstig anledning så lyckas den här pappan få det här jobbet. Och till en början är allt bra, de första dagarna går allt som smort. Han kommer hem och fyller kylskåpet i bredden med mat och de sitter där hemma och äter. För de här flickorna, de brukar ju äta alltså så här flingor med mjölk och socker till morgonmål, lunch och middag ungefär. Men nu får de då festa på bröd och spaghetti och kött och allt möjligt. Och det här håller i sig då som sagt några dagar. Sen ringer det på dörren och en kompis till pappan kommer in och sådär att hej, att var har du hållit huset? Vi har inte sett dig på krogen på länge. Och där är det. Men då den här äldre systern Melissa, då, hon tycker då att hon kan ju inte svika varken sin lilla syster och hennes stora förväntningar på julen. Så att hon går till det här julgransförsäljningsstället och övertar det här jobbet. Som då betyder att hon måste gå dit 6 på morgon före skolan och så efter skolan ska hon gå dit igen och jobba till sena kvällen och alla helger. Och det här är ett skitjobb rent ut sagt. Hon får jättedåligt betalt. Men hon uppfyller då det här löftet. Och för att den här lilla systern, hon drömmer ju, det hon drömmer allra mest om är att få ha en tindrande julgran hemma på julafton. Det är hennes högsta dröm. Och hon tänker på den här, ni vet den här H.C. Andersens saga om flickan med svavelstickorna. Så hon drömmer om det här med att hon identifierar sig med den här flickan som står utanför de här fönstren till de här rika familjerna och ser den här tindrande julgranen bakom fönstret. Och det som är så berörande i den här berättelsen är att de här syskonen, de är ju så förbundna med varandra. De tar hand om varandra. Och när den här Melissa då står där och säljer julgranarna så kommer ju Ronja också dit. För hon vill inte vara hemma. För hemma är ju den här pappan som ligger utslocknad på soffan. Så hon vägrar vara hemma hos honom. Så hon tyr ju sig till systern och är tillsammans med henne. Och den här relationen mellan de här syskonen är väldigt berörande, för den här Melissa, hon berättar alltid en historia om en stuga som ligger långt inne i skogen. Och där finns den här tryggheten, där finns den här värmen, där är det där ombonat som ett eget fågelbo. Och det här är de här syskonens dröm, men det är också pappans dröm som han inte kan förverkliga. Han kan inte ge sina barn den här tryggheten, den här värmen, det här ombonade hemmet, utan det är hela tiden den här otrygga världen. Och det som ju de här syskonen är mest rädda för är ju att socialen eller polisen ska komma. Det vill de ju verkligen inte, att de ska blanda sig in i det här, för det blir alltid bråk. Men trots det så finns det ändå alltid de här vuxna, några vuxna där i deras närmiljö som ser dem och hjälper dem på sitt sätt, rent konkret, utan att blanda in sig allt för mycket så här. Men där finns en skolvaktmästare som alltid ser till att den här Ronja kanske får lite extra mat i skolan till exempel. Eller en granne, en lite så här grumpy old man, Aronsen, som bor ensam, som bryr sig på olika sätt där, som hon tyr sig till den här lilla flickan. Så att det är inte helt hopplöst. Så det finns lite av de här, vad ska vi säga, de här vise männen i den här julberättelsen som ser de här barnen. Men för att knyta an till bröderna Lejonhjärta här, så dagen före julafton så bryter det ut en häftig storm. Och de här flickorna är då på den här julgransförsäljningen. Och Ronja kryper in under en sån stor yvig gran, alltså som är den här hennes julgran. Och Melissa kryper också in där under granen. Och så ligger de där och kurar i kölden. Och så berättar den här Melissa den här berättelsen igenom den här stugan inne i skogen och den här värmande kaminen. Och så vaknar de. Och så ser de skogen där snön dråsar ner från grenarna. De ser en klarblå himmel och träden som böjer sig som en portal. Och så har de en stig att gå fram till den här stugan. Och det här ser jag så tydligt som en parallell till bröderna Lejonhjärta. Det här om när Jonathan berättar för Skorpan om livet efter döden, där människan kommer till Nangijala på andra sidan stjärnorna. Och Nangijala som ett land som befinner sig i lägereldarnas och sagornas tid. Och då har vi ju titeln på den här romanen, Stargate, som är någonting bortom stjärnorna, som är en port till den andra sidan. Men det är också namnet på pappans favoritpub, Stargate. Så att här finns den här dubbla berättelsen hela tiden. Och det här är en helt fantastisk kort roman av Ingvild H. Rishöj. Och hon skriver med en sån skärpa, och det är de här detaljerna som är så berörande på något sätt. Hon behöver inte säga mycket, men det hon säger så är så betydelsebärande att man blir alldeles kall i själen. Och hon har skrivit, för några år sedan så kom det också ut på svenska en samling noveller som heter Vinternoveller. Och här finns också liknande tematik i den, just det här med föräldrar som är oförmögna att ta hand om sina barn. Av olika anledningar. Det kan vara just alkoholism eller social utsatthet, det kan vara fattigdom eller depression. Inte nödvändigtvis så att de här föräldrarna inte skulle bry sig om sina barn, för de bryr sig om sina barn, men de är helt enkelt inkapabla att vara de här föräldrarna som de skulle vilja vara. Och då får barnen ty sig till varandra istället.
Och det här får mig också att tänka på Åsa Larsson och Ingela Korsells Pax-serie, som är en bok som handlar om två fosterbröder, Viggo och Alrik. Deras mamma är alkoholiserad. Och de kommer till Mariefred, till ett par som har vuxna söner. Och de får bli som en ny familj för dem. Och så där är det här med vuxna väldigt viktigt. De här stödpersonerna, det här nätverket, det här, vad ska jag säga. Att man har vissa, där finns ju också Bruna Lejonhjärta. När motståndsmannen där i Törnrosdalen blir som en farfar för Skorpan. Det här vikten av att ha de här vuxna runt omkring sig som ser de här barnen, som tycker om de här barnen, som stöder dem, som hjälper dem, som lär dem. Och i Pax-serien så är det ett äldre syskonpar som råkar bli bekanta med Viggo och Alrik och sen lär upp dem en massa. För det här är ju en fantasy-serie, så det handlar om, det bygger mycket på nordisk folktro. Så att på ett plan är de lite trollkunniga och kämpar emot en svart häxa för att försvara ett häxbibliotek som de har i sin källare. Och den här svart häxan försöker med skicka ut olika varelser ur folktron som en myling, en bjära, näcken, olika. För varje bok det finns 10 böcker och för varje bok så är det en utmaning som kommer då från den här folktron. Och den här relationen mellan bröderna Viggo och Alrik, jag tycker att de här böckerna är så jättevälskrivna och skildrar just den här mångbottnade personligheten som man ju har. Alltså, lillebror är någon sån här bokstavsbarn säkert, Men samtidigt är han jätteduktig på att klättra. Det är han som räddar storebror Alrik när de här olika väsen figurerna försöker få livet av Alrik. Att det här stödet, även om det finns den här irritationen som är naturlig, alltså man blundar inte för den här irritationen som kan finnas mellan syskon, rivaliteten som kan finnas mellan syskon, uppgivenheten och sådana här saker. Men samtidigt så till syvende och sist så är det ju en otroligt fin grund att stå på, att man har varandra. Och man vet att när det gäller, om det är då någon i klassen som mobbar en för att ens mamma dricker, så vet man att man har brorsan som kommer och hjälper till när det blir slagsmål. Den här packserien är jättefin, jag skulle verkligen rekommendera den.
Ja, det är ju tydligt den här gemensamma kopplingen mellan de här två berättelserna. Och det är kanske den typen av skildring som syskonskap ofta får stå för, just det där. Antingen då att det är en åldersskillnad så att den ena syskonen får fungera som ställföreträdande förälder, men i varje fall att man har på något sätt en enad front i relation till vuxenvärlden och att det blir någon slags kitt mellan de här syskonen. Men vad skulle ni säga annars att syskonskap brukar få vara ställföreträdande för? Vad är det syskonskap skildrar när man väljer att fokusera på det i en film eller bok eller inom kulturen?
Och när det gäller äldre syskon så då är det väl kanske ofta konflikter. Någon form av konflikt. Jag håller på att titta på Vikings. I och med att det kom ju en ny serie som anknyter till det här, och när den var slut så var jag så här bara, vad ska jag titta på nu? Jag måste få mer av det här. Så då gick jag tillbaka till den här äldre tv-serien Vikings, och där har vi ju då mycket kretsar kring Ragnar, den här vikingahövdingen Ragnar Lodbroks 5 söner. Och där har man nog möjlighet att spela ut hela känsloregistret. Alltså allt ifrån den här gemenskapen just mellan bröder, man vet att man har varandras ryggar och man rör ut i krig tillsammans, och man vet att man har dem som backar upp en. Men vart efter åren går så splittras ju den här brödragruppen, och Ivar Benlös kastar till och med yxan i huvudet på Sigurd Orm i ögat när Sigurd lite hånar Ivar i och med att han inte kan tillfredsställa den kvinna som alla, eller 4 av 5 bröder då, håller kär, så att säga. Så att där utvecklas det ju, i och med att här har vi så många bröder så att man kan gå igenom alla former av konflikter och återföreningar, och utan att det på det sättet känns som att det här har vi gått igenom tidigare, för att det är många, och jag menar allt ifrån rivalitet till solidaritet till kärlek. Allt det här kan man ju jobba med och laborera med när man berättar om syskonskap.
Jag tycker det är jätteintressant när du säger så här, för att det är ju det som är intressant, den förskjutningen som händer. Jag tänker när du, Marit, så fint också beskrev det här med den här förväntan inför julen som de här flickorna har, och den här bilden av hur saker borde vara och så här, och hur de försöker då på egen hand på något sätt åstadkomma det som föräldrarna inte klarar av. Så just när man tar steget till en skildring av ett vuxen syskonskap, så skulle det ju lätt igen bli det här liksom kanske schismen mellan syskon, att när vi hade det så jobbigt som barn, varför gjorde du ingenting åt saken, och att det som i det här barnskedet är någonting positivt och fint och förenande kan i ett äldre perspektiv sen igen bli det här, ja, någonting som är en källa till problem.
Och jag tänker också på det här som Jessica var inne på, det här med att ofta är det ju de här dolda och latenta slitningarna som kommer fram sen i vuxen ålder. Och det här kanske just som Silja, du sa där i början, att du saknar det här att ha någon att dela alla de här erfarenheterna från olika livskeden. Så det just kommer fram sen i vuxen ålder, kanske i de här, ska vi säga, arvstvister till exempel. Det är ju någonting som skildras väldigt mycket kanske i könlitteratur och i filmer och på teaterscener och så där också. Och jag kommer att tänka på en bok av Tessa Hadley, en brittisk författare, en roman som kom för några år sedan som heter Syskonen, som handlar om 4 medelålders syskon som samlas i familjens sommarhus. De ska vara där i 3 veckor. För att bestämma vad de ska göra med det här huset. För att det är deras morföräldrars gamla hus och det håller på att förfalla. och de måste bestämma sig för att ska någon ta hand om det, ska det säljas eller ska det rivas eller vad ska de göra med det här. Och då kommer alla sådana här underliggande slitningar till ytan, för de kommer ju dit med sina barn och så kan det vara någon exfru eller någon nyfru eller någon bonusbarn eller vad som helst. Och så blir det sådana kollisioner i de här relationerna. Inte för att det skildras som något väldigt dramatiskt, de där spänningarna är mera där under ytan hela tiden. Och så blir ju det här då som kan bli, jag vet ju inte eftersom jag inte har syskon, men det här att några gaddar ihop sig mot några andra. Och så är det här skvallret igång och så här. Så hon skriver det här väldigt subtilt. Och så finns det en skog i närheten och den där skogen spelar också en väldigt central roll för den här berättelsen. Alltså där kommer både det här gamla, en gammal historia som pyser in genom de här golvspringorna och väggarna, ekar av allt som har hänt i tiderna inom den här familjen. Så att det är kanske mer just den här problematiska syskonrelationerna som kommer till ytan när man skildrar de här äldre.
Mm. Det är ju ganska så här, alltså det är ju en aldrig sinande källa, just det här med syskonskap, hur man kan använda det inom litteratur, inom film, inom teater.
Ja, och jag tänker också att det är på något sätt så laddat i sig, för att så här klischémässigt när man säger att blod är tjockare än vatten och på något sätt ska man dra åt samma håll inom en familj och att det blir så inflammerat sen när det kommer fram att man inom en familj, någon har känt sig åsidosatt och konkurrensen har funnits däremellan och någon har alltid fått mera uppmärksamhet än de andra i relation till föräldrarna och sen just när styrkeförhållandena ändrar och någon känner att den får bära ett tyngre ansvar för de gamla föräldrarna och sånt här. Så det fick liksom en uppsjö av problem som det kan landa i. Samtidigt som jag menar, som det är förstås omvänt också fortfarande i vuxen ålder kan vara det här också, att det finns det där stödet och att det finns den där gemensamma historien som kan vara ett lim emellan på något sätt. Men jag tycker det är så bra att man talar om det här för att jag har igen ur mitt perspektiv den här senaste tiden varit mest intresserad av det syskonskap som skildras i reality-världen. För att jag tycker att det är någonting som är lite fascinerande med det här att samtidigt som man talar om att det finns allt fler singelhushåll och nativiteten går bara ner och vi lever bara för oss själva hela tiden, så samtidigt så exploderar den här genren med familje-reality-serier. Det är det som folk älskar att se. Om man tänker på den här tv-kanalen TLC så är den ju, alltså hela deras på något sätt byggs upp av olika familjeskildringar. Man har jättelänge till exempel följt en familjen Roloff som där föräldrarna är kortvuxna och de har då barn, både kortvuxna och då i vanlig storlek. Och deras familjestruktur och hur den byggs ut. Och där, i 20 år har man följt dem. Och så finns det den här serien om en mormon, Sister Wives, en mormon och alla hans många fruar och deras då automatiskt då väldigt många barn de har. Och sen sådana här superföräldrar som plötsligt får sexlingar och sen lite barn till utöver det och samtidigt så är de superpresterande på alla plan och så här. Så det är intressant att det finns någonting där som är väldigt dynamiskt. Och personligen så har jag ju förstås varit lite fascinerad av den här svenska serien då som fokuserar på familjen Skålin Wahlgren Ingrosso. Som då i tv-serieform heter Wahlgrens värld, men man kan följa dem också via då Bianca Ingrossos vloggande och via Pernilla Wahlgrens poddande och jag vet inte vad. Och där är på något sätt hela essensen av det här, att där finns alla de här många generationerna som åtminstone så där på bild ser ut som den här drömmen på något sätt om en stor familj där det i och för sig har varit skilsmässor och sånt här, men det har kommit in bonus familjemedlemmar härifrån och därifrån, det verkar ändå fungera. Och det är fascinerande att den konstellationen väcker så stort intresse helt enkelt. Vad tror ni det beror på att det är så att publiken älskar att titta på storfamiljer samtidigt som verkligheten inte ser ut så för särskilt många av oss?
Ja, är det här med storfamiljer eller är det just det här när vi får kika in i det privata? För jag tänker också med sånt som vi jobbar med, så personliga berättelser, om det så då är en författare eller att det är någon, vem som helst, men som får och vill berätta sin historia. Så det är ju nog det som fångar lyssnare, läsare, ofta just det här, att vi får som en inblick i någon annans liv och någon som delar med sig och någon som är kanske bra att berätta dessutom. Jag vet inte om det är det är ju åtminstone en faktor med säkert där, det här att vi får kika in. Vad tror du, Marit?
Ja, säkert kan det också fungera som någon slags gemensamhetsfaktor där, att man känner sig delaktig. För jag menar, jag har nu faktiskt inte sett på de här, men de kommer väl ganska ofta, eller hur?
Jo, visst.
Så att jag menar, om det kommer flera gånger i veckan så känner man ju sig som en del av det här vardagslivet. Kanske också att man blir lite bekant med dem. De känns verkligen kanske som ens egen familj på något sätt, en utvidgad familj så att säga. Och då följer man det här livet och tänker att vad ska hända nu? Men jag tror nog att den här kändisfaktorn spelar in där också, att det är lite kittlande att veta att herre yes, att de här kändisarna, de grälar också om det och det, och de tänker, de äter också det här och så här. Men jag måste säga att personligen har jag inte blivit fascinerad av den här typen av skildringar, att jag har faktiskt inte sett på dem, men jag kan tänka mig att för många så är det också en trygghetsfaktor kanske, och en tröst kanske också, och just att hitta en gemensamhet där, gemenskap.
Det som jag ibland kan fundera på är just att förstås att precis med som allt annat som gäller sociala medier eller reality-världen, där ju det ändå är en polerad bild så att säga av helheten. Man kan ju tycka att just med en sån här kändisfamilj där man i tre generationer har ett väldigt offentligt jag, att det måste finnas också någon slags konkurrensfaktor och sådana här saker som är jobbigare än vad man kanske lyfter fram i en sån här, i ett sån här sammanhang. För att jag menar, om alla barn i en familj är i showbusinessbranschen, så det är klart att det går bättre för vissa i vissa faser och bättre för andra i andra faser. Och det är klart att det måste också inverka på den här dynamiken. Men det som jag tyckt som är på en sån där liksom, ett metaplan är lite roligt att märka, att när vi ofta talar om Fanny och Alexander som den här ultimata, när du Marit också talar om det här att man som barn tänkte på de här stora släktmiddagarna som man kanske inte på samma sätt var en del av för att man inte var en så stor familj, så har ju Fanny och Alexander fått på något sätt symbolisera just den bilden. Och om man då tänker att Pernilla Wahlgrens mamma Kristina Skolin var med i den och Pernilla Wahlgren själv hade en roll i den och så här, och så tittar man på hur man idag skildrar deras familj, så finns det liksom en koppling fortfarande av hur man på ett sådant här idealiskt plan vill se syskon och familjegemenskaper skildrade.
Nej, och där tycker jag det är lite intressant just med Fanny och Alexander, att man till exempel alltid sänder den på julafton som någon form av sån här idyllisk familjejulsaga, när det är allt annat än idyll. Ja, men bakom fasaden så finns det ju så mycket mörker och våld, alkoholism och otrohet och alltså pimsning och allt det hemska man kan tänka sig som pyr under ytan i en familj och i en släkt. Så att det är ju verkligen ingen familj som man kanske skulle vilja vara del av på riktigt, tycker jag.
Det är den där glansbilden man vill ha bara.
Nej, men om man tänker nu då så här, eftersom vi nu är ensambarn så kan man ju fråga så där helt fräckt bara. Och om ni skulle få ha ett syskon som skulle vara hämtat från den här fiktiva världen på något sätt, vilket skulle det ideala syskonet vara?
Jag har funderat på den där frågan eftersom du förvarnar oss att du tänkte ställa den. Men jag måste nog säga att eftersom jag aldrig har önskat mig syskon, så har jag heller inte haft upp någon rada för det här när man har läst eller sett filmer eller någonting. Att oj, vilken ideal. Storebror, stora syster, lillebror. Jag har aldrig på det sättet varit på jakt efter någon sån här fantasifigur, någon sån här idealbild. Så att inte ens nu när jag så här riktigt medvetet försökt fundera på det, så hittar jag någon som jag önskar mig på det sättet riktigt så där att den skulle nog ha varit bra att ha i familjen.
Marit ser inte heller ut som hon skulle ha någon på rad.
Ja, när jag tänkte på det här och jag kom fram till att eftersom jag själv som liten var ganska tillbakadragen, lite blyg, timid kanske till och med. Jag var inte den här mest äventyrliga flickan. Så kanske jag skulle ha velat haft en stora syster som Madicken, om vi nu är inne på det här Astrid Lindgren-spåret här. För hon var ju lite så där frän och fräck på många sätt, lite äventyrlig. Men hon hade också ett hjärta av guld. Jag menar, hon såg till andras behov och såg till de som var utsatta. Och det fanns en fattig familj i granngården som hon verkligen månade om och sörjde för. Så att hon var full av upptåg men hade också ett hjärta av guld och såg också till sin lilla syster Elisabeth. Även om Elisabeth sen då petade in ärtor i näsan och så vidare och det gick ju inte så bra. Men i varje fall, så om jag ska välja så väljer jag Madicken.
Just det, jag landar någonstans mitt emellan. Alltså det intressanta är ju att Astrid Lindgren uppenbarligen återkommer i alla de här. För att jag börjar igen tänka att jag kan inte riktigt tänka så där i termer kanske av just inom en familj, ett syskon. Utan jag på något sätt kommer automatiskt att tänka på Saltkråkan. Där de här barnen inte nödvändigtvis har de här blodsbanden sinsemellan. Men där på något sätt alla de här barnen på ön blir en slags del av en stor familj. Som jag tycker att sådär som bild är ganska trevlig att tänka på. Så där kan vi ju säga att vi sådär, vad vi än talar om i princip, så landar vi i slutändan hos Astrid Lindgrens skildringar av både ensambarn och syskon och utvidgade familjer. Att där finns också en sån här osynlig källa att vända sig till. Så att där kan vi väl kanske sätta punkt för idag. Och så är vi tillbaka med ett annat tema nästa vecka. Tack och hej!